Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
Hej Hans och välkommen till Hälsosnack och dagens forskningsspaning.
Hej, hej. Tack så mycket.
Idag så ska vi få höra mer om en intressant studie som du har gjort om nära döden upplevelser. Det ska bli väldigt spännande att få ta del av. Men jag tänker allra först, som vanligt i hälsosnack, så skulle vi vilja be dig att presentera dig själv för oss och för lyssnarna. Vem är du, Hans, och vad gör du?
Hans Singmark heter jag. Jag jobbar som överläkare på Halmstad sjukhus på medicinkliniken där, och min bakgrund, jag är dubbelspecialist, så att jag är både specialist i internmedicin och lungmedicin, så att jag har nischat mig, så att jag jobbar som lungläkare här på Halmstad sjukhus. Så med korta drag.
Ja, men du forskar också.
Ja, precis. Det är ju en studie publicerad nu här som jag har varit ansvarig för. Den publicerades den 23 januari här i år i en amerikansk tidskrift som heter Qualitative Research in Medicine and Healthcare. Då. Den handlade då om det här ämnet nära döden upplevelser. Den studien har jag varit ansvarig för, eller både initierat och varit ansvarig för här på Halmstad sjukhus på medicinkliniken. Så har det resulterat då i den här studien då, eller i den här artikeln då, som publicerades i år här. Vilket är overkligt. Det är mycket, mycket jobb bakom det här. Mycket, mycket tankar och sånt. Så att det är stort att den finns. Så att den finns att ladda ner för vem som helst och läsa.
Ja, grattis! Mm. Vi ska se till att länka till studien här i show notes till avsnittet så att alla lyssnare som blir nyfikna kan läsa mer om den. Men kan du inte berätta lite om hur kom du sig att du blev intresserad av att göra den här studien?
Ja, alltså jag har nog varit, det här ämnet när döden upplevelse är ju lite, det är ju intressant va? Och jag menar, vad är det där för någonting, och vad är liksom, finns det ett liv efter det här? Det är väl det, är den, finns det en mening med det här livet? Det är såna frågor har jag burit med mig hela mitt liv. Min mormor hade också en sån här upplevelse när jag var i tonåren, va? Som jag har fått berätta till för mig av min mor och hennes dotter. Ja, på det viset har det funnits med nära då. Men sen har jag inte funderat mycket mer på det under de här åren. Men sen, alltså jag blev färdig enkelspecialist 2018. Och under då de här åren, alltså specialisttjänstgörande år, då är det 5 års specialisttjänstgöring. Då ska man också göra ett vetenskapligt arbete. Inte så mycket att det liksom, att att det blir en publikation av det. För det begär man inte. Men ändå någonting åt det här hållet. Va? Och jag gick med, liksom, jag ville göra någonting som var viktigt för mig. Eller någonting som jag var, ja, som inspirerade mig. Va? Och då jag gick och vankade här hemma i Halmstad huset här. Och så pratade jag med min fru Katarina Orvedal. Och hon sa, ja men du är intresserad av det här med nära döden. Ska inte du göra någonting? Du är ju läkare, det skulle du kunna göra någonting. Och då kände jag att oj, ja, det är ett stort område. Liksom. Men jag, det är liksom, ja men ja, varför inte? Liksom. Och det här var 2014 var det, så det är ganska många år sedan. Då. Det är snart 10 år sedan. Och bara 3 dagar senare så träffar jag en kvinna på avdelningen som hade en sån här upplevelse. Hon berättade spontant om det. Och hon hade då drabbats av ett hjärtstopp bara 3-4 dagar innan. Och överlevt det här hjärtstoppet. Och hon var svårt lungsjuk kvinna. Och jag trodde faktiskt inte hon skulle överleva. Hon hade fått en lunginflammation och sen fått ett hjärtstopp i samband med det. Då. Så att hon hade antibiotika och låg i en så kallad ventilator i flera dagar. Så det var kritiskt för henne. Men hon... En dag, en morgon, så hade hon liksom bara tagit av sig den här ventilatorn, den här masken då. Så bara berättade hon att jag har sett ljuset. Jag blev väldigt, väldigt intresserad förstås. Fascinerad. Och då berättade hon om en ljustunnel liksom, som hon var på väg in i. Då. Och hon berättade om kärlek. Hon berättade om en välkomnande atmosfär. Och det var... Ja, det var liksom inte, det var bekant för henne också. Så att, och hon, alltså jag pratade med henne, det var mycket, mycket fascinerande möte med den här kvinnan. Men hon sa det att liksom, livet är jätteviktigt. Va? Det här livet är jätteviktigt. Men, och döden är ingenting att vara rädd för. Va? Hon berättade också att hon hade gått med dödsångest hela sitt liv som liksom var borta. Och det upplevde jag också. Hon hade ett enormt frid över sig, den här damen. Så jag var alldeles tagen av det här mötet med henne. Och det här var bara 3 dagar senare, alltså efter att min fru hade liksom sagt det här. Och då gick jag med funderingar efter det här mötet och liksom att jag skulle vilja göra någonting. Och så pratade jag med min chef, ja, det var ett par veckor senare, om det här. Att jag så sa det att om han liksom är... Ja, säger nej eller tycker att det här är liksom... För det är ju utkanten, va? Det här är ju lite kontroversiellt, eller väldigt kontroversiellt skulle man kunna säga, inom vårt mycket bit. Men han sa det, nej men Hans, jag stöttar dig liksom. Det här stöter vi på. Det är inte då och då, men vi liksom viftar bort det lite så. Va? Men det här är också inom vårt gebit, så att jag stöttar dig. Och på den vägen är det. Och så anmälde jag mig till en kurs, alltså till en forsknings- och metodikkurs på 1,5 år. Och så hade jag med mig den här liksom viljan om att göra någonting. Och så startade jag upp liksom under den här kursen. Och augusti 16 till augusti 17 så pågick den här studien. Men det var ju liksom en lång resa att få den godkänd och så här. Ska jag berätta mer om själva studien eller vad?
Ja men absolut, du får gärna gå in mer på själva studien. Ja. Jättespännande.
Ja, så att det var ju förutsättningslöst. Alltså det här är ju då jag var ju liksom mer intresserad av, ja men jag hade ju mött henne, den här kvinnan var alls tagen av det här mötet med henne och liksom vad hon berättade och hennes förändring också, att hon gick ifrån det här liksom ångest, alltså dödsångest till liksom inte alls. Va? Och, när man möter de här människorna så de vibrerar ingen ångest alltså för döden. Va? Och inte något för livet heller. Så att, och jag vet att jag kände så här, hur vanligt är det här egentligen? Hur många är det? Hur många är det som har såna här upplevelser? Och då, jag har ju läst enormt mycket litteratur och studier och stött på människor som Pim Fallon, Bruce Grayson, många av de här stora namn i världen då, som forskar på det med nära döden upplevelser. Och då är det ungefär 10-20% utav hjärtstoppspatienterna då, som som har såna här upplevelser.
Men det är ju ganska många.
Det är ganska många, ganska vanligt alltså, det är det. Sen är det är ju inte bara den här studien är på när det gäller hjärtstoppspatienter då.
Men du sa att det här är ganska kontroversiellt ämne inom ditt område som läkare. Och jag tänker ändå så är det så här pass många människor, patienter som upplever det här. Så att det måste ändå vara ganska många läkare som träffar på det här. Är det liksom ingenting som ni läkare pratar om sinsemellan eller som man pratar om kanske på läkarlinjen eller liksom nej. Att är det som att det här finns inte, det här låtsas man inte om eller vad beror det här på?
Ja, jag skulle nog säga det. Alltså vi skolmedicin bottnar ju på en materialistisk livsåskådning, att det är hjärnan som producerar medvetande. Och de här upplevelserna, alltså man tolkar dem som en dröm eller att det är några kemiska urladdningar eller alltså det är epileptiska anfall. Det finns alltså finns flera förklaringsmodeller för hur de här kan uppstå. Liksom. Men personligen tycker jag ju alltså hjärtstopppatienten är ju det är en oerhört spännande patientgrupp här. Va? För här har vi ju då alltså att när hjärtat stannar så blir ju kroppen helt medvetslös. Liksom. I en 8-gradig skala så är den liksom 8, det vill säga det finns alltså omedelbart så inga reflexer, ingen egen andning förstås, ingen medvetande kan påvisas. Alltså. Man kan stoppa en slang i halsen på dem och annars är det kräkreflexer som så att säga sätter stopp. Va? Alltså hjärnaktiviteten går ju ner till noll på väldigt, väldigt kort tid och så vidare. Så att det är ju här och att man skulle ha upplevelser under det här tillståndet, det går ju inte. Va? Alltså enligt den medicinska förklaringsmodellen så funkar inte det. Liksom, att människor kan ha upplevelser under i samband med ett hjärtstopp. Alltså. Så att det blir kontroversiellt på det viset. Va? Det stämmer inte med förklaringsmodellen. Alltså. Men ja, alltså med de här åren så jag brukar ju tänka så här, va? Är det förklaringsmodellen som stämmer eller alltså är det fel på nära dödenupplevelsen eller är det fel på förklaringsmodellen? Och personligen så har jag ju landat i att vi behöver nog ompröva vår förklaringsmodell, vad medvetande är för något exempelvis. Så det har jag behövt göra liksom, i min resa under de här åren, att liksom ompröva vad är det här egentligen och vad är medvetandet för någonting. Så det har det liksom trattat ner i för min del personligen. Liksom, jag tror att vi är på väg in i ett nytt paradigm där vi kommer se på oss människor på ett annat sätt, vad vi är för någonting och framförallt vad medvetandet är för någonting.
Det måste vi komma tillbaka till, för jag är jättenyfiken på hur du har omvärderat medvetandet. Men jag avbröt dig lite när du var på väg att berätta om studien.
Nej, men den här var ju då, jag läste en stor studie av Pim van Lommer, han är kardiolog från Amsterdam. Då. Han var ansvarig för en stor studie i Holland då, 88-92 var det. Den publicerades i Lancet. Också spännande. Men där gick man ut på 10 sjukhus och just människor som har överlevt hjärtstopp. Många avlider av sina hjärtstopp, så det är 5-10% ungefär som överlever sina hjärtstopp. Va? Och då så under 4 års tid då, så kontaktar man de här människorna på de här 10 sjukhusen. Hur många man nu fick tag i, men det var 344 här för mig. Och då visade sig att 62 av de här hade nära dödenupplevelser. Det vill säga 18%. Så det var närmare, nästan ungefär en femtedel. Så jag gjorde ett liknande upplägg här. Att efter att den var godkänd av etiska kommittén i Lund och så. Men det måste man göra innan den blir publicerad. Eller kan publicera sin tidskrift. Så satt upp lappar då på sjukhuset här. Mer eller mindre, är det så att ni har en människa som har drabbats av ett hjärtstopp här på sjukhuset och har överlevt med bevarat intellekt, så ring mig. Så vill jag gärna prata med den. Och det blev 30 stycken patienter alltså på ett år. 30 stycken som hade då just de här inklusionskriterierna. Överlevt hjärtstopp, bevarat intellekt. Va? I hemmet, i ambulans, på akuten eller på avdelning. Så det var ganska brett. Och utav de här 30 så visade sig att 5 stycken då hade sådana här upplevelser. Så att, och jag, ja, vi kan komma tillbaka. Jag själv var med och återupplivade första av de här. Det var 5 stycken, 4 inkluderades då i den här studien, en kvalitativ studie. Och det råkar bli då en kvinna och 4 män. Den här kvinnan var en äldre kvinna och över 90 år. Alltså, som, hon gick bort ett par dagar senare så att hon kunde nog inte inkluderas. Men studien var upplagd så att jag träffade de här, jag träffade alla 30 och sen de här 5 då. Så hörde jag mig för om de ville vara med i studien och i så fall att jag kunde få intervjua dem, djupintervjua dem 10 veckor senare. När allt upp var överstökat och sådär. Sen då har vi då, de här 4 intervjuerna är då nedskrivna då ord för ord och sen är de då tolkade. Då, alltså en kvalitativ forskningsmetod och då samlade då i den här artikeln som jag publicerade nu i januari i år.
Vill du berätta lite om vad de här människorna beskrev för dig? Du får gärna berätta liksom story för story om du vill.
Ja, den här kvinnan, som den här äldre kvinnan, hon, det var lite fascinerande att möta henne. Hon var inte med i studien nu, va? Men hon, det var ett möte som var lite fascinerande. Och hon var så otroligt besviken över att bli återupplivad. Va? Hon var oerhört besviken. Nu kan man tänka, hon har levt ett långt liv och så, men hon beskrev att hon var ett hjärtstopp på avdelningen och att hon kom till en äng, va, med liksom blommor och så här. Hon var på väg mot en gräns. Det fanns en gräns liksom framför henne, va, väldigt tydligt. Och hon visste också att den här gränsen var, alltså passerade hon den gränsen så gick det inte att komma tillbaka, va. Det var lite så här point of no return, va. Men hon hann aldrig över den här gränsen för det var någon som återupplivade henne, va. Och hon var så besviken och arg på det här teamet som hade återupplivat henne. Men hon tackade alltså nej till all vård. Alltså nej till allt. Och jag vet den här överläkaren som var ansvarig för henne, han frågade mig liksom, du kan skriva ett vårdintyg på henne. Det vill säga att man tar över hennes bestämmande rätt över sig själv och så, va. Men det är väldigt särskilda kriterier att man för att vi ska kunna skriva sånt där. Men jag sa det, nej, men hon är vid sina sinnens fulla bruk. Alltså, hon är inte psykotisk, hon vill det här. Så att sen dog hon på dagar senare.
Då fick hon som hon ville till slut.
Ja, precis. Och det kan jag känna. Jag har mött flera som är den här besvikelsen över att vara här igen. Det var den här första kvinnan också som är 2014 och sådär, också enormt besviken, men sen landade hon ner och så kände, okej, ja, det är något mer jag ska uppleva här, och jag är inte färdig än med det här livet, så uttryckte hon sig. Så att, men sen var det den första utav de här, sen visade det blev ju 4 män, alltså det råkar bli så, men den första då, informant säger man, och han var med själv återupplivade. Det var en tidig lördag morgon och han kom in alltså för egen maskin till akuten och hade en pågående hjärtinfarkt. Han hade vaknat på natten liksom och sen hade han åkt egen bil med frun in till akuten där. Det är inte större, han var 74 år gammal. Och han fick ett hjärtstopp inne på akuten där. Alltså hans hjärta gick in i en elektrisk storm, alltså en tryckelflimmer heter det. Och det här var bara någon, men alltså typ knappt 2 minuter. Vi räknar till 1 minut och 40 sekunder ungefär, det här hjärtstoppet. Och hans hjärta startade då när vi gav honom en elstöt, alltså en defibrillering. Och då återgick hans hjärta då i normal hjärtrytm och sen så. Och det var också omständigheter under det här, kan jag säga. Det var omständigheter under det här hjärtstoppet. Vilket gjorde att, för han berättade om en sån här nära döden upplevelse. Eller han berättade om att han, att han levde sitt liv en gång till, va? Förstår ni? Alltså han var 74 år gammal och han levde en gång till liksom. På 1 minut och 40 sekunder.
Så upplevde det eller levde om?
Han levde det en gång till, ja. Han levde sitt liv en gång till. Och, alltså vi har ju hört det här med att livet passerar revy och så vidare. Och det kan vara lite olika. Alltså, både att man uppfattar det som att det liksom är som en biofilm eller en skärm så att säga. Men också att du faktiskt de facto lever en gång till. Och han levde en gång till alltså. På 1 minut och 40 sekunder. Och jag förstod att det var omständigheter under det här hjärtstoppet som gör att jag förstod att han hade den här upplevelsen under sitt hjärtstopp. Det var inte innan eller efteråt, utan det var under. Och jag... Alltså jag...
På vilket sätt?
Alltså jag... Så här var det. När på den här lördagmorgonen så då... Det var inte så att han berättade om det då på morgonen där. Utan då var det när han fick igång hans hjärta. Så det handlade om att få honom till Lund. Och att... göra en sån här... Alltså ballongvigning då. Det hade vi inte då i Halmstad på jourtid. Utan han fick gå till Lund. Men när han kom tillbaka sen. Just det här att jag mötte honom då ett par dagar senare, va. Hej. Minns du någonting under det här hjärtstoppet? En del gör det. Det var väl så jag... Det var ett långt möte jag hade med honom. Och då berättade han att han hade... Ja, att han hade mött sin mamma och pappa när han var 2-3 år gammal. Va? Och han sitter själv på en trehjuling och han är liksom på väg ut för en slänt så här. Va? Och så ser han dem så att säga bakåt. Va? Och han beskriver att det var så otroligt mycket kärlek här. Ljus och kärlek och detaljer och färger och liksom. Men det var väldigt, väldigt varmt möte med sina föräldrar. Han var första i syskonskaran, 4 vill jag minnas. Och sen kom det här att han liksom, han sa att det bara, säger han så här, så levde han sitt liv en gång till. Ända till liksom sista dagen innan han fick hjärtinfarkten. Och han liksom tittar upp och ser mig liksom på akutrummet. Och han var som en vulkan alltså. Det gick inte att stoppa honom. Han säger så här, jag har ju mött människor jag har inte ägnat en tanke åt på 50 år. Och jag vet precis vad de hette och vad de tänkte och vad jag tänkte och situationen. Och så bara liksom matade på så här, beskriver han då, i det här tempot liksom, hans liv en gång till. Och jag menar, jag var ju alltså, jag var alldeles perplex liksom, efter att ha mött honom, ska ni veta. Jag var väldigt så här, men vad är det här för någonting? Och jag vet att jag ställde frågan inom mig. Alltså, att jag vet att jag hade ett val. Va? Antingen så kan jag säga, okej, vad roligt att hjärnan gör så här. När vi dör. Va? Att det liksom spelar, ja. Och det här är en dröm eller vad det är, va? Nu. Men jag kände att det här är ju inte, är det verkligen så? Förstår ni? Och jag gick ju den andra vägen liksom, att nej, men det här är ju något annat som liksom som går in här. Och jag har ju då, jag menar bara en sån sak om att kan hjärnan lagra till ett liv? Och det kan man inte, det alltså, det är ju människor som har räknat på det här. Om man utgår ifrån den medicinska förklaringen var hur ett minne lagras. Alltså. Man likställer ju hjärnan med en dator.
Vadå? Att det blir...
Alltså det,
att det liksom blir... Hjärnan, det skulle vara för...
Ja, hur lagrar hjärnan ett helt liv? Va? Hur är det möjligt? Va? Och i hans fall, kronologiskt alltså. Det är inte bara huller och buller, massa minne, utan det kommer kronologiskt liksom. Från när han var 2-3 år gammal till liksom, sista dagen. Upplever han lever sitt liv en gång till. Och jag var ju alldeles liksom, men vad är det här för någonting? Och sen har jag ju naturligtvis, det här var ju 2016, och sen har jag ju läst och forskat och liksom fördjupat och förstår att, och personligen har jag ju landat i att, nej, men medvetandet är ju inte fysiskt alltså. Läst kvantfysik och så att personligen har jag liksom landat i det. Det är ju den vägen.
Och då när du säger att medvetandet inte är fysiskt, menar du då att inom skolmedicinen och traditionellt sett, ja, på det, då är det liksom att det skapas i vår hjärna. Men då tänker du dig att så här, det är inte i hjärnan det här händer som du har fått berättat för dig.
Nej, alltså rent alltså, nej men precis. Alltså vi har ju i den, ja, basen vi står på är ju alltså att hjärnan är producent av medvetande. Och det har jag också tänkt, va. Alltså det är en fundamental sanning, va? Det är ingen som ifrågasätter det. Men vet, det är klart att det är så. Hur skulle det annars kunna vara, va? Hur tänker du nu? Alltså det är ju så liksom vedertaget, va, att det är hjärnan som producerar medvetande, så att det, att bara ifrågasätta den, så blir det ju direkt, eller hur? Och men när man börjar liksom att fördjupa sig lite grann i de här frågorna, så inser jag att nej, men det finns ju inga bevis för att medvetandet är skapat av hjärnan. Det bygger på ett antagande, va? Och som har blivit en sanning. Alltså det finns inte ett enda bevis som säger att hjärnan producerar medvetande. Så jag brukar säga så här, de människor som ser det på ett annorlunda sätt, det är helt okej för dem, alltså, att göra det, för det finns inga bevis åt det ena eller andra hållet, va? Men jag personligen, jag kan säga så här, jag tycker att bevisen för att det faktum är medvetandet är någonting annat, en egen entitet, bevisen för att det är på det viset hopar sig, va? Det är mer som talar för att medvetandet inte är fysiskt, det vill säga inte hjärnbaserat. Sen hänger det ihop med hjärnan. Alltså det är ju någonting med, eller vi säger så här, jag läste en bok av Alvar Noah, en neurovetenskapsman. Han menar på att det är inte ens, alltså det enda man kan säga är att medvetandet tenderar att hänga ihop med huvudet, va? Mer med huvudet än med fötterna. Alltså det är det vi vet om medvetandet. Vi vet att medvetandet existerar. Det kan vi alla skriva under på, eller hur?
Mm.
Men vad är det för någonting?
Mm.
Mm. Så att det kommer in i det här med, jag är intresserad med kvantfysik också. Va? Det kan man tolka hur man vill. Det finns ju många som tolkar kvantfysik på olika sätt. Men det finns också kvantfysiker som menar på att medvetandet kommer först. Va? Sen kommer materien. The other way around. I vår förklaringsmodell säger ju att materien kommer först, va? Att materien skapar medvetande. Men de här kvantfysikerna som jag har läst om, matematiker, nej, det är tvärtom. Det är medvetande som skapar materia.
Och vad har de för belägg för det? För nu sa du liksom att bevisen hopar sig här. Är det här du tänker på då?
Ja, precis. Alltså det finns ju många berättelser, och alltså det här med nära döden upplevelserna är ju, finns ju människor som beskriver saker, att man har under de här extrema situationerna, hjärtstopp eller svår sjukdom och så vidare, medvetslöshet, har upplevt saker på platser eller i rum som de återger saker som de omöjligen ska kunna återge. Det finns ju människor som har beskrivit saker i hjärtstoppsammanhang också, att, så att säga, detaljer som heller inte är förenligt med vår förklaringsmodell. Så att det finns ju mycket som talar för att medvetandet är någonting annat. Det vill säga någonting som är en egen entitet. Va? Och sen hur det kan vara så här, det vet jag inte, men låt oss undersöka det här. Sen det här med kvantfysik, alltså jag vet inte om jag är människa att reda ut det, hur liksom kvantfysiken, alltså de här resultaterna som kvantfysiken pekar på, de kan man ju naturligtvis tolka hur man vill, va? Det är ju hur man tolkar resultatet här, va? Men här skulle man då kunna se det som att medvetandet är med och påverkar resultatet i experimentet, va? Och på det viset påvisa att medvetandet är en egen, det är någonting annat, alltså det är en egen entitet. Jag tror inte att jag är ingen kvantfysiker, va? Men jag har själv skapat en modell liksom i mitt förut, alltså som jag kallar för kvantfysikhypotesen. Jag har föreläsningar om det här, men som den nära döden upplevelsen får finnas. Va? Om man tänker sig att medvetandet inte är fysiskt, då är ju det är ju lite grann vad de beskriver, tycker jag här, va? Att de har en upplevelse av någonting annat, men och att ett annat rum liksom, och att jag var där och upplevde det här rummet lika mycket som jag här i det här fysiska rummet, i det här rummet så att säga. Men det är min tolkning att de har en upplevelse av att medvetandet fortsätter eller att medvetandet är någonting annat. Och det är det de liksom också försöker beskriva med ja, vet jag inte om jag med tidigare.
Men finns det någon mer berättelse bland de här männen som du också intervjuade om som tyder på det här?
Ja, jo, en man, han fick ett hjärtstopp. Han har också en pågående hjärtinfarkt och var på väg till Lund då, i ambulans och får ett hjärtstopp i ambulansen. Och han har också en upplevelse av en sån här ljustunnel, va? Och att han då liksom befann sig i den här tunneln av ljus. Och han beskriver att alltså, jag hade inte med mig min kropp. Va? Min kropp var hela tiden i ambulansen. Jag har ingen känsla av att han var där med sin kropp. Va? Men han var där med sitt medvetande, beskriver han det. Och den här tunneln var... Alltså, det är väldigt mycket paradoxala saker i de här upplevelserna. Men att han beskriver att den var oändlig, den här tunneln. Men den hade ett slut. Men han fick aldrig komma fram till slutet, va? Och veta vad som var där i slutet. Och så beskriver han också att det pågick en aktivitet där. Alltså att det var andra, alltså det var röster där. Men det var inte röster som gjorde honom rädd. Utan tvärtom, det bidrog till den ljuvliga atmosfären som var. Den välkomnande atmosfären var. Men, och han beskrev så att han trodde aldrig i sitt liv att det här var döden. För det var så mycket liv där. Och han beskriver också att när han sen kom tillbaka till ambulansen så var han förvirrad. Då visste han inte var han var någonstans. Men han var inte förvirrad i det där tillståndet. I den här ljustunneln som var oändlig fast ändå hade ett slut. Där var han inte förvirrad. Men däremot han var tillbaka till ambulansen. Så att
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sen var det också en man, han hade ett hjärtstopp på sin arbetsplats och det varade ungefär 5-6 minuter. Och han upplevde, han beskrev då också ett väldigt, väldigt starkt, han sa så här att det är som att du sätter på 10 000 watt här. Och han sa att han stod liksom, och att det var som en tröskel, va? Han hade en tröskel framför sig, han stod och tittade in i det här ljuset och det här ljuset var oändligt, va? Och det var oerhört starkt men ändå inte, va? Och så sa han att det var den här kärleken. Va? Han beskrev det som att det är inte det här. Liksom. Det här är någon annanstans. Det här rummet är på någon annan plats. Va? Och hans upplevelse var också att det var fritt ifrån ondska. Va? Det fanns ingen ondska där. Och han var snarare så här. Han sa så här, det här ska man ju vara rädd om. Att kanske inte berätta för alla. För då, alltså han tänkte på självmordskandidater och så vidare. Att man ska vara försiktig och berätta om den här platsen. Så det var hans tolkning över den här upplevelsen. Samma där, att det finns liksom en gränslöshet i det här. Alltså att det är en oändlighet i det här rummet. Men att de är där med sin eget... Alltså, som han sa, jag var där med mitt medvetande lika mycket som jag är här. Tillsammans med dig. Lika mycket som jag är här tillsammans med dig i det här mötet. Så var jag också där. I det där. Det är lika verkligt om inte verkligare för mig. Så, att det här.
Så för de som har upplevt det här så känns det inte som en dröm. Utan det känns väldigt verkligt. Är det så att de liksom minns det väldigt, väldigt tydligt? även du träffar dem ju efter 10 veckor, eller hur? Mm. Men att det känns som att det här är någonting som liksom en dröm, man kanske minns det på morgonen men sen fejdar det bort. Mm. Fortsätter den här upplevelsen att vara så stark för dem?
Mm. Nej, men det är ju genomgående att den är väldigt verklig, va? Mycket. Alltså, de beskriver så att det sluter de ögonen, så är den där, va, den här. Men de säger så här, det är ett minne av den. Jag har ett minne av den, va? Jag berättar om minnet av den, va? Men minnet är väldigt, väldigt levande och liksom närvarande. Och jag ställde frågan också, om du jämför med en dröm. Alltså, så är det ingen som har sagt, nej, en dröm är någonting helt annat. Va? Det är, och just som du säger, att det försvinner på morgonen när man kliver upp. Det kan vara verkligt när du väl har den. Va? Men det här var ingen dröm, det är genomgående också. Att det här var verkligt i mitt medvetande. Liksom. Så, och det här också, det visar vi i studien också, att de här... Som gör, alltså de här människorna gör en livsåskådningsförändring. Och de här, av de här 4 männen då, så en, han var en äldre man också, han hade en känsla av att ändå det finns någonting, att livet fortsätter. Och han levt sitt liv med den uppfattningen att det finns ändå en fortsättning efter döden. Som hade förstärkts 1000 gånger, sa han, av den här upplevelsen. Nu visste han att det var så här. Och det gäller för de andra 3 också. De gick med då klassiska materiella livsåskådningar. Alltså det här med att det är ju det att det inte finns någonting. Det är en slump att vi föds här. Det är random alltihopa. Vi lever våra liv och det finns ingen mening med det. Och annat än meningen man gör av det under sitt liv. Va? Men sen när vi dör så finns det ingenting annat heller. Det är ju den klassiska liksom, förklaringen om vad det här är för någonting. En materialistisk, skulle jag säga. Men, och de väldigt tydligt har ju förändrat den. De här. Den fjärde, han säger så här, ja, det har förstärkt min tidigare uppfattning 1000 gånger. Medan de här 3 andra säger, nej, men jag nu, jag vet att det inte är på det sättet. Alltså de säger så här, det är inte bara en tro, de säger så här, jag vet, det är en kunskap. Liksom. Jag har varit i ett annat rum som inte är det här rummet på något sätt. Och vetskapen om att det rummet existerar, jag har förändrat deras livsåskådning om vad döden är för någonting. Att för dem så är livet att man går in i det här andra rummet. Och det där rummet existerar.
Hur kommer det sig att man hör så lite om det här? För att jag tänker att om man har varit med om det här och det verkligen är livsomvälvande och det är ju någonting helt fantastiskt, tänker jag. Och att man... Varför hör vi inte mer av de här människorna, att de bara, hör ni allihopa där ute, det finns ett liv efter döden, ni har inget att vara rädda för. Alltså att man inte, att de kanske inte blir liksom så här väldigt uppfyllda av att berätta om det här och dela det med oss andra.
Jag kan säga så här, de här människorna jag har mött, de är rädda om sin upplevelse. Dels så lever de att det här är ju liksom både någonting väldigt, väldigt vackert. Det kanske är det vackraste de har varit med om. Och de upplever upplevelsen som mer verklig än den här verkligheten. Och att då behöva bli ifrågasatt, va? Att få höra att det här är en dröm eller att det är hjärnan eller det är syrebrist eller det är liksom något läkemedel och så vidare. Och att de ska behöva försvara den här upplevelsen också. Jag tror de liksom värjer sig. Alltså den här mannen som jag var med och återuppliva första gången, eller första patienten, han var ju, han berättade, han inte berättade för någon om den här upplevelsen då. Och jag kände att han liksom synade mig i sömmarna, va? Man litar på mig, va? Dels för att jag är nyfiken, va? Men också att jag var med där på morgonen och i samband med återupplivning. Men han berättade om det. Men jag tror inte alltså att det ger den här viljan att gå ut och berätta för världen och att man snarare känner sig ifrågasatt. Jag tror man är försiktig med vem man berättar det här för. Så är det.
Tror du att det är så att det har blivit något fel? Att de har, för att jag tänker att här på jorden, det verkar ju inte i alla fall som att det är meningen att vi ska känna till att vad som händer efter döden. Och sen så är det några människor som upplever det här, men de tar sig inte över den där tröskeln, utan de kommer av någon anledning tillbaka till jorden och har de här minnena. Är det så att så här, något gick snett. Liksom, varför
det kommer varför så blev 10, det så här för vissa? Av, varför inte 100%? Ja. Ja, eller hur? Bra fråga. Alltså, nej, jag vet verkligen inte vad... Nej, men då är vi inne i liksom, vad är då... Alltså, säg att det är så att medvetandet är icke-fysiskt. Att det är något som existerar eller i något annat rum. Va? Det kommer från en annan, någonting annat. Va? Och vad är det då? Ja, då är det, i frågan så är det ju... Ja, då kanske då den här fysiska formen... kroppen och fysiska formen är någonting som medvetandet ska erfara. Eller hur? Och i sig är ju det, alltså de här säger också att livet är väldigt, väldigt viktigt. Och det är klart att om nu är medvetandet här för att erfara någonting, ja då blir det ju väldigt, väldigt viktigt, va? Sen vad det är, jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning. Och är det så att vi ska glömma bort vårt ursprung? Ja, det kanske är så. Men då, att du säger det har gått fel hos 10-20% och att de då ändå... Jag vet, jag har svårt att säga att det blir fel här, men...
Men sen kan det väl också vara så att det här är någonting som finns tillgängligt för oss även i vår levande kropp. Att det som man inom yogan kallar för samadhi eller kundalini-kraften eller när man är... Liksom för när man beskriver det så låter det väldigt likt det. Att man är ett med allt, det är kärlek, man ser det liksom inga gränser, det är ljus. Att det på något sätt att många människor strävar efter det fast vi andra vägar.
Mm. Jo, visst.
Men det är bara spekulationer.
Ja. Nej, men visst. Det är ju att, jag brukar tänka på det, att göra en sån här studie i Indien. Det hade ju inte...
De bara, ja, självklart.
Ja. Vad är det nya i det här, liksom?
Ja, men det kanske är ett mysterie i västvärlden, men...
Ja, och i synnerhet Sverige tror jag att vi är väldigt sekulariserade, det vill säga här är det nog väldigt, väldigt starkt. Alltså, vi har ju som ingen... Att det finns något annat och något större, liksom, det är nästan... Ja, då är du betraktad som konstiga som du ens yppar någonting sånt här i vårt land, alltså i synnerhet Sverige. Alltså.
Men kan det finnas några risker för de här patienterna då som har upplevt det här men inte vågar prata om det? För jag menar, det är ju ganska många inom vården som... Alltså vården borde man ju komma i kontakt med många.
Ja. Nej, men det är en bra fråga. Alltså, i slutet på den här artikeln så... Alltså, min önskan är att det här blir... accepterat inom vården, va? Och i samhället också, att det här blir legitimerat, den här upplevelsen existerar, va? Det gör den. Och att de här människorna får finnas, va? Att man får ha en sån här upplevelse. Den är omvälvande i sig, den tar sig. Alltså livsåskådning, det visar vi i studien, livsåskådningsförändringen sker sannolikt väldigt, väldigt snabbt, kanske momentant till och med. Va? Du upplever rummet, det här andra rummet, det icke-fysiska rummet, den här, och sen kommer du tillbaka hit och sen har du ju... Jag menar, den är troligtvis momentan, liksom, men den tar många år att, så att säga, integrera i psyket. Va? Det är vad Pim van Lomme visar på i sin studie, att det tar liksom många år innan liksom den här verkligheten, nya verkligheten, är helt liksom, införlivad i en människas inre. Att okej, livet är på det här, skapelsen ser ut på det här sättet, att det tar många år. Men vi kan underlätta det där, liksom. Och att vara i alla fall öppna, liksom. Och jag tänker på den här... Att i alla fall att vara öppen för möjligheten att det här kan... Att det här får finnas, va? Och bemöta de här människorna utifrån det, va? Att få, det är liksom ambitionen med den här artikeln, att ändå kunna legitimera upplevelsen och att den får, att de här människorna som har upplevelsen i sjukvården också blir bemötta därefter och trodda, liksom.
Ja, att man kan lägga lite band på sig, att man inte direkt måste så här förklara det för dem, vad de har varit med om, utan
sagt,
att man lämnar det så.
De är väldigt, väldigt noga med, de känner av, alltså, i detalj, alltså, den andra människan. Kommer det lite grann att ja, men det här är ju hjärnan som det är epilepsi eller det är syrebrist eller sådär. De stänger ner direkt, va? De tar inte det. Så att det är också så att säga, det jag har mött med de här människorna, mött i studien och även andra som har tagit kontakt med, att de känner sig ensamma kring upplevelsen. De fattar att de inte kan förmedla den till oss, va? De kan förmedla, men de kan liksom ändå inte förmedla den, va? Alltså, och de har en längtan av att träffa varandra liksom. Så det är lite en tanke som jag har, att kunna liksom hjälpa de här människorna att faktiskt träffa varandra och mötas kring de här upplevelserna.
Tänk om vi kunde vara mer öppna och välkommande kring de här upplevelserna. Jag bara tänkte på en fråga. Jag tänkte fråga dig, hur har din forskningsstudie tagits emot? Jag tänker att Aktuellt och Rapport och tidningarna borde stå i kö och få prata med dig och sen prata med de här människorna och bara lyfta upp och bara, hörni gott folk, bästa sändningstid, nu har ytterligare en människa haft en nära döden upplevelse. Vi tror vi är ännu säkrare nu på att det finns ett liv efter döden. Ingen av er behöver vara rädda längre. Vi kan släppa vår dödsrädsla. Ja. Liksom, hur skulle ett samhälle se ut där människor inte drevs av den här dödsrädslan?
Mm. Oh ja. Nej. Precis. Är du rädd för döden så är du rädd för livet, va? Det, liksom, det hänger ihop det. Ja, nej, men jag har ju känt det, inte minst de här sista åren här, va, att det är mycket rädsla som har propagerats ut, va? Och då har jag ju tänkt själv liksom att ja, tänk liksom om... Alltså det är ju ett sätt att styra människor genom att skapa rädsla, va? Det är bara att skrämma upp en människa tillräckligt mycket så får du henne att göra vad du vill, va? Du är beredd att göra vad du vill, bara slipper den här ångesten, va? Men jag menar, de här människorna, de har ju ingen rädsla, alltså. De här har ju ingen... Och så i ångest, alltså rädslan, så är det ju dödsångesten som liksom bottnar, va? Tänker jag. Men är du inte rädd för döden, alltså, då
är du livsfarlig.
Ja, då är du livsfarlig. Det är du, ja. Ja, det är du. Det är du.
Helt okontrollerbar.
Helt okontrollerbar.
Du är bara lycklig, liksom.
Ja, men det för ja. Att jag tänkte på det inför den här intervjun. Att jag känner verkligen inte att jag går runt med någon dödsrädsla. Men jag inser ju att det är ju någon liksom... arketyp, vad ska man kalla det, liksom, det sitter ju säkert i ryggraden att liksom alla de här rädslorna man har bottnar i någon slags dödsrädsla till syvende och sist. Och att då börja tänka så här, att tänk om jag hade varit med om en sån här upplevelse som då känns så stark och verklig att det förändrar hela min syn på livet och döden, och hur skulle jag leva mitt liv om jag var liksom 100% trygg och säker i att liksom döden, det är inget att vara rädd för. Hur skulle jag, alltså jag kan nästan inte ens tänka de tankarna eller liksom komma på svar på de tankarna. Hur skulle jag leva annorlunda idag om jag kunde inkorporera det här du säger liksom 100% i mitt väsen?
Ja, det är en jättebra fråga. Så det är liksom Nej, eller hur, va? Jag ska faktiskt säga, en av de här herrarna här, han sa så här. Han var 57 år då när det här var, och så sa han så här, att den här upplevelsen också, ja, den skrämmer honom också. Jag bara, vad menar du nu liksom? Jo, vad du skrämmer, hur menar du nu? Jo, nej, men han inser det, att han sa, han är inte rädd för döden nu. Det var han med ambulansen där och den här ljustunneln och här. Han berättar det här. Han sa att ja, alltså det skrämmer honom nu, för han inser nu att hans tidigare rädsla för döden, som han hanterat det på sitt sätt. Varje människa gör ju det, hanterar sin egen död på sitt eget sätt, va? Men på hans sätt. Så inser han när han tittar tillbaka att det har färgat hans liv. Va? Hur han, alltså vilka val han har gjort och vad han har, så att säga, tagit sig an och så att säga, beslut här i livet. Har en dödsångest har färgat det. Va? Och så sa han, nu när han inte är rädd för döden längre, så gör han annorlunda. Han gör andra, helt andra val idag. Och det skrämmer han då att han säger så att jag har levt 57 år med en rädsla för döden. Det är färdigt mitt liv. Liksom. Så det knyter an lite grann i det du säger. Jag håller verkligen med dig i det här att om vi människor kunde ta till oss det här. Men då är vi inne i det nya paradigmet, va? Okej?
Det är det som är det nya paradigmet.
Ja, det är det, va. Vi skulle få en helt annan värld. Alltså. Det...
Och jag kan tänka mig, för jag blir så nyfiken på, men vad är det för val han gjorde? Men det är ju såklart individuellt för varje människa, såklart.
Ja, det är det.
Man kan inte lära sig av andras val.
Nej, alltså det de här gör, det är ju visat också att alltså även svår sjukdom och en hjärtinfarkt och allt vad det är medför gör också att människor förändrar sina liv. Att man kanske prioriterar relationer och materiella ting blir mindre viktiga och så vidare. Men alla de här, de beskriver det, va? Att jag förut så höll jag på med aktier och nu gör jag inte det längre och så vidare. Nej, nu är jag med mina barn. Barnen är jätteviktiga och familjen. Alltså, det är det viktigaste vi har. Och de omprioriterar ju liksom. Ser liksom vad är viktigt här i livet liksom, och vad är mindre viktigt. Och så graderar de. Så det är genomgående den här intervjun. Men det som skiljer sig då från en människa som inte har en nära döden upplevelse, båda har hjärtinfarkt, men den ena har då en nära döden upplevelse, eller hjärtstopp för att säga, det är ju den här förändrade synen på vad döden är för någonting. Alltså livsåskådningsförändringen, det gör ju liksom den här med nära döden upplevelse. Det är vad allihopa gjorde i den här studien.
Vi fick höra några av berättelserna. Kan du berätta flera av de som du träffade?
Ja, det var också en man där. Fascinerande man. Han var 88 år gammal. Det var han som hade en känsla av att det finns någonting efter döden. Och att det hade förstärkts flera tusen gånger då efter den upplevelsen. Men han var ute i samhället och han hade ett lite längre hjärtstopp. Och han upplevde... Alltså han hade en upplevelse av att det stod bredvid sin kropp, va? Och så att säga, inte iakttog, men han liksom visste att alltså, de här människorna som höll på med hans med hjärt- och lungräddningen, han ville att de skulle sluta, va? Han återkom också till det här att han sa så här att han, alltså de var ju så duktiga, va? Men jag ville att de skulle sluta med det de gjorde liksom. Och när han upplevde att han var på väg mot någonting annat, eller han beskrev det då, hans tolkning var att jag var på väg till andra sidan. Liksom. Och han upplevde också en enorm skön känsla. Alltså han grät liksom, tårna rann på den här gamla mannen. Han beskrev det här att han var i en väldigt, väldigt skön tillstånd, liksom, välkomnande och varmt och så. Och han var på väg mot de döda. Så. Men han hade ju mer en upplevelse av att han liksom att om återupplivningen då. Och han ville att de skulle sluta. Och det. Så nu har vi sagt allihopa här. Vad
är det man som kontaktar dig nu? Som kanske har haft en nära döden upplevelse som aldrig har berättat om den kanske för någon?
Ja, under den här studien så du anar inte vad människor är med om. Det finns under det här året när jag gick runt så var det personal som också tog kontakt med mig. Ja, man kom på natten i korridorerna och sen du Hans, det är jättespännande studier du håller på med. Men vet du vad jag har varit med om? Så, nej, vadå? Liksom. Jo, när jag födde barn. Många alltså, i samband med förlossningar och så vidare så upplever kvinnor också kan uppleva sådana. Men hon sa, nej men det var... Det var i tredje barn här så det var en svår förlossning och men så plötsligt så stod jag bredvid mig själv liksom. Jag stod så att säga bredvid min kropp och såg personerna som jobbade med det här tillståndet under förlossningen. Och hon sa också det är ju någonting med det här, det är någonting mer med livet. det är ju någonting mer. Så, ja, jag vet det, sa jag till den. Så att det är många av även kollegor och arbetskamrater som har kommit fram och berättat. Va? Så det är ju alltså, i förtroende då. Va? Sen är det också människor som har beskrivit närrörande upplevelser som också har tagit kontakt. Så att genom det här så har jag träffat flera. Alltså. Varje berättelse är lika unik och spännande och fascinerande, kan jag säga. Varje möte med de här människorna är lika fascinerande.
Så, ja. Jag förstår det.
Mm.
Ja.
Mm.
Det låter så... Ja, kommer du fortsätta det här arbetet på något sätt då? Liksom att fortsätta samla de här berättelserna, eller vad tänker du framöver?
Ja, nu jag kan säga så här, det är ju som en doktorsavhandling här. Det har varit enormt mycket jobb med den här studien, och man tror inte det, men det är inte minst den personliga resan, men att ändå få ihop det i text och så vidare, det är en resa i sig. Så att jag, nu känner jag att jag liksom bärger mig lite grann för att ta tag i något nytt här. Men jag kan säga så här, det skulle vara väldigt fascinerande att sätta ihop de här människorna och låta dem få träffa varandra, va? Och se hur det utvecklar sig. Så det är en sån här fundering som jag har. Men det är väl tanken. Men överhuvudtaget, men framförallt att få den här upplevelsen legitimerad i sjukvården och i samhället. Så att det är min önskan. Va? Det diskuteras också i den här artikeln. Va? Att legitimera den. Och sen vad det är för någonting. Ja, det är fascinerande. Va? Jag säger så här, jag har ju landat i den. Det är min förklaring, just det här med att medvetna inte fysiskt. Det är hur jag har löst det här. Va? Jag tycker mig liksom har belägg för det. Men ändå att ändå ja, att öppna upp den här frågan och ja, låt forska liksom, och att titta närmare.
Ja, vad jätteintressant och hoppingivande, Hans. Det har varit jätteroligt att få ta del av de här berättelserna från dig. Men jag tänker att vi är inte helt klara med intervjun ännu, för att i Hälsosnack så har vi ju i slutet av varje intervju två frågor som vi ställer till alla våra gäster. Så de ska du också få. Och den första av dem är, vi undrar om du har någon daglig rutin eller ritual, någonting som du gör varje dag för att må bra och som du skulle vilja dela med oss.
Ja, jag skulle säga så här, att jag uppskattar naturen. Jag tycker att gå ut i naturen, det gör jag så ofta jag kan, och det har alltid varit viktigt, och havet har varit viktigt, att se horisonten, att så att säga samtala med naturen och att ha en relation till naturen, det har alltid varit viktigt för mig. Och komma tillbaka dit, mår jag dåligt eller någonting, eller känner jag att jag inte mår bra någonting, så vet jag att jag strävar att gå ut i skogen eller gå till havet eller gå till den. Det finns en visdom i naturen, så det är vad jag har alltid gjort. Det skulle jag säga.
Och om man bara får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då?
Oj, jo, jag tycker att jag har faktiskt varit på en kurs här. Min fru bjöd med mig på en kurs uppe i Värmland. Jag gör redan reklam för den. Living Food heter den. Hon heter Birgitta Davidsson. Jag jobbade för på ett företag som heter Doctors när jag var i dryga 20-årsåldern. Och han som hade det företaget hette Kurt Malmsten, och var också del i, han var en termmedicinare, läkare, och var också del i ett Nobelpris 1982. Så att mycket, mycket kunnig människa och fascinerande person, säkert flera som känner igen hans namn här. Men jag jobbade för henne flera år, och han sa en gång, och jag kommer aldrig glömma det, han sa bara sådär förbifarten, sa han så här, att han tänker att det mesta av våra sjukdomar vi har orsakats av det vi stoppar i munnen, va? Det vi äter. Och då, jag var inte läkare då, jag var bara 22 kanske, någonting, 23. Jag fattade inte vad han menade. Jag hade ingen aning alltså. Ingen aning. Men jag kommer ihåg stunden, vet ni det, man har liksom en en flash liksom, att minnen var, men jag kommer ihåg det när han bara säger det liksom i förbifarten. Under läkarlinjen och under så har vi ingenting om kost. Det finns ingenting om det här med vad vi äter och så. Och vad det spelar, hur det spelar roll liksom. Vi fick en katt för något år sedan och den var till veterinären. Och då frågar veterinären alltid när man kommer dit, vad äter katten? Vi gör inte det. Vi var på den här, jag blev medbjuden på den här kursen, Living Food, under 9 dagar. Och jag kan säga så här, för mig var det en eye-opener. Vad kosten gör med våra kroppar. Alltså. Och jag kunde se det på de här kursdeltagarna också, hur den påverkar oss. Och här skulle jag säga, är det någonting att göra för sin hälsa? Det är att gå in i det här med vad vi äter för någonting. Och hur det, skulle jag säga, min tolkning, hur det påverkar och skapar sjukdomar. Alltså. Så ska jag säga.
Det kan vi verkligen skriva under. Eller hur, Lotta? Det är verkligen. Det vi jobbar med dagligen.
Mm.
Att så, kosten spelar roll.
Så är det. Så att jag kan säga så här, min egen erfarenhet från nu här i september. Men där finns det mycket att hämta. Alltså.
Tusen tack Hans för att du tog dig tid att komma till Hälsosnack och dela med dig av det här. Jag tänker att vi ska ju länka såklart till din forskningsstudie. Finns det någon annanstans som lyssnarna kan ta del av dig eller ditt budskap? Någon annan?
Ja, alltså jag och min fru, vi har en precis ny start. Ni får ha överseende med, men mer om NDU, alltså mer om streck NDU än vår hemsida kan också lägga. Där kommer vi kommer att min fru har ett ställe nere i Sydfrankrike här sedan 12 år tillbaka. Kan lägga en adress till den också. Men vi kommer att ha en kurs tillsammans här i nästa år, efter sommar nästa år där nere. Och det kommer vara alltså dels det här med kost men också med dans och meditation. Hon håller på med dans, frigörande dans och så här. Var väldigt, väldigt duktig, Katarina. Och vi kompletterar varandra. Så hon kommer ha dans och meditationer och så vidare. Och jag kommer ha med mig nära döden upplevelser, föreläsningar också med kost, hur det gör med våra kroppar. Så att vi kommer att lägga ut kursinformation där på den hemsidan. Så det får folk gärna titta närmare på och förstås väldigt gärna komma på kursen också. Men det skulle jag säga.
Spännande.
Jättebra. Ja, lycka till med det.
Yes, yes.
Tack så jättemycket.
Tack själv för att du får vara med här. Spännande och jätterolig diskussion. Tack så mycket.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.